Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sista lilla lördag här innan vi har ett litet härligt sommaruppehåll. Glöm inte att gå in och kolla på alla våra extra avsnitt. Vi har ju en himla massa crime-poddar exempelvis som ligger där i bakkatalogen. Själv tycker jag att både Jack the Ripper och Anna Nicole Smith är några höjdpunkter.
Precis, då kan man först lyssna på podden och sen kan man kolla på dokumentären om henne. Så har man hela bilden.
Exakt. Mm. Var är vi någonstans, fru Söderlund? Eller fröken numera. Aldrig varit med fröken.
Nej, det är sant. Jag har alltid varit fröken på pappiret. Nej, men nu är förlovningen bruten.
Ja, och förtrollningen.
Mm. Ja. Sorgligt.
Oj, vad ledsen du lät.
Nej, men det är klart att det är sorgligt. Men nu är ju bubblan, är kvinnobubblan. Nu är vi i Båstad. Du, jag, Sofia och Sanna. Och säga vad man vill om kvinnokören. Den kan ju vara både alldeles helt underbar och ganska liksom jobbig. Men när man är i krissituationer och i förändringar i livet, då är ju väninnekören oumbärlig. För den skapar ju en bubbla och någon form av skydd.
Mm.
Ja, och nu är vi i Båstad på Hotell Skansen.
Mycket trevligt. Alltså det här hotellet, jag har ju en väldigt rolig historia härifrån.
Mm-hmm.
Ja, men jag var ju, vet ju att jag jagade kändisar för News of the World.
Just ja.
För 1000 år sedan. Då har ju jag varit här och härjat i mina dagar. Och flörtat med hotell, nattpoachärer och fått ut hotellistor och grejer. Det här är ju väldigt många år sedan, skulle aldrig hända på Skansen idag.
Nej.
Men då, för de glada cirka 20 år sedan, så var det ju verkligen möjligt.
Ja, det var en liten skvallermissa.
En liten skvallerkärring, så att jag fick ett skop här nere en gång i tiden. Så min och Skansens historia är lång och härlig.
Du ska inte berätta om skopet, eller?
Nej, jag tror jag har gjort det.
Ja, du kanske har gjort det, Svennis.
Om jag inte har sagt det, så kan ni påminna mig, så kan jag dra det någon annan gång.
Det var Svennis Ullis.
Det var Svennis. Svennis Honglis.
Ja.
Mm. Första sidan på News of the World. Det var ändå starkt.
Män med makt som får ligga, kan vi säga.
Så är det.
Han är ett bra exempel på det. Ja, men vi i alla fall
är... Kvinnobubblan, tillbaka till den.
Mm. Kvinnobubblan är ju... Jag älskar ju bubblor överhuvudtaget. Men just kvinnobubblan är så jävla lätt att gå in i. Och sen är man liksom där. Och jag förstår att det är jobbigt för män att sitta utanför.
Mm.
För den är liksom... Den är ointagbar i sina bästa stunder.
Men den är präglat utav... Allt från ett extremt ältande som det är när man separerar.
Ah.
Och man liksom, det är krishantering.
Ah.
I grunden så är det ju det. Man mal. Och det måste man väl göra tills det liksom inte gör ont längre.
Ja, ah, det är väl så.
Ah.
Men man hoppas ju att i och med malandet så läker man samtidigt.
Mm.
För att det mest liksom osexiga jag vet, det är människor som maler och ältar, och sen träffar man då 5 år senare, då maler de och ältar och är lika bitter. Då känner man sig, ja, det är klart att man kan vara bitter för vissa saker, och det får man vara. Man behöver inte alltid sörja allting och gå vidare liksom på en femöring, men det måste liksom vara, alltså, det måste ha benats ut. Mm. Det här kan jag vara ledsen för fortfarande, vad det nu än handlar om. Det här är så. Inte liksom, för nu är ju allting bara en stor härdsmälta.
Mm.
Nu är ältandet, har ju liksom ingen fokus. Det är bara viktigt att få älta. Nu jag tänkte på någonting som Mia Törnblom sa och också skrivit flera av sina böcker. Hon är ju coach och författare. Föreläsare en massa. Hon sa så här, sätt en liten tid liksom... Ja, men varje dag om du vill, eller där du kan älta, och sen får du sluta älta. Det måste vara tidsbegränsat. Det kan inte pågå in i helvetet liksom. Men ja, det är ändå fascinerande att ältandet är så, ska jag säga, det är så man går i gamla banemönster.
Mm.
Det är så här, okej, okay, då går vi runt den där cirkeln man har gått i. Du vet, den är så djup. Och den är så liksom bajsig och den är så snårig. Och ändå så gillar man av gammal vana att gå där, för det är där man har gått.
Mm.
Därför är människor svårt.
Det är tryggt.
Ja, det är tryggt. Och det tycker jag är ganska intressant. Vissa människor som när sig på ältandet, bitterheten.
Ja, men jag träffade ju på någon gammal programledare som liksom som var stor, ja, men verkligen för 20-25 år sedan.
Ja.
Som hade fastnat där.
Ja.
Och liksom fortfarande relaterad till sig själv som den personen han var då.
Aha, typ som tredje person.
Ja, men du vet så här, att han pratade om sina liksom gamla programledarminnen från den tiden som att det hade hänt i förrgår för den här nya gruppen då som han liksom, ja, i det sammanhanget han kom i, och var fortfarande bitter över en relation som hade liksom tagit slut då.
Mm.
Att det var liksom piken på hans karriär och där hade han fastnat.
Ah.
Han var liksom kvar där, han hade inte kommit vidare, så den där cirkeln hade bara, den var så djup nu, det var som, det var som en, liksom, en labyrint under marken, men han kom liksom inte upp ur den.
Men det sa ju Anna, min terapeut, hon sa att många människor fastnar där de har sett sig själv som mest attraktiva.
Mm.
Och det kan vara 19, 35.
Ja, men det har vi pratat om med män, att många så här, där de pikar liksom i karriären eller kärlekslivet eller utseendemässigt, att där har man fastnat. Liksom.
Jo, men det är ingen annan som ser att de är kvar där.
Nej.
De själva.
Exakt.
De är, ja, är kejsarens nya kläder.
Ja, men liksom. Dorian Grays porträtt. Ja, de har liksom ser den där vackra spegelbilden och sen är det inte så mycket, ingen annan ser det. Överallt är det ruttet. Liksom.
Precis. Men det var ju ganska intressant det du sa. Så att det är ändå bra att synas ibland på sociala medier att man kan granska sig själv lite på det sättet. Mm. Okej, wow. Nu ser det ut så här, eller nu är det så här, eller nu verkar jag bete mig så där. Det är en ganska tydlig indikation på var man är på något sätt.
Ja, men jag tror, även om vi liksom lever i en alldeles för exponerande tid generellt, så tror jag ibland att vill man ha lite koll på sig själv, då kan man ju bara göra, slänga upp en selfie då.
Mm.
Och bara se om det har gått liksom framåt eller bakåt, eller var är jag någonstans. Liksom. Mm. Mm. Det behöver inte vara förenat med bra eller dåligt. Det kan bara vara ett konstaterande.
Du tycker ju ofta till om selfiesar. Jag måste ändå prata lite om fenomenet när det finns de lyssnare och följare som vill gärna försvara mig mot dig.
Men det slutar aldrig förtrylla mig.
Det slutar aldrig bra. Det är fascinerande. På ett sätt tycker jag att det är gulligt och så här lojalt att liksom att behöva hjälpa mig mot dig när du säger så här, oj, nu har vi inte sett några fler selfiesar. Men det är ju samtidigt som när jag lägger upp bikinibilder och så skriver jag själv, den första kanske var lite liten.
Lite liten, typ som en sån här strippbikini.
Ja, men då fattar jag att den kommer ju du fatta, att den är liksom bjussig. Och då skriver du så här, vilken tycker ni är finast? Bikini A var lite för stor. Alltså det är samma tugg, förstår du? Man så speglar varandra och man garvar åt varandra på ett sarkastiskt, kärleksfullt sätt. Sen när du skriver så här, nu har det varit lite för lite selfies här ett tag.
Mm.
En klassiker också när man är uppbrott. Ja, men nu är det spegeln utåt.
Ja,
nu är hon attraktiv än på marknaden, fröken Söderlundskan. Ja.
Mm.
Det är bara så människan funkar. Det är bara att kolla vilket Instagramkonto som helst. Jaha, nu verkar inte de ha det så bra. Nu verkar det vara slut. Även om det inte är officiellt. Det är jävligt lätt att läsa människor på Instagram.
Ja, verkligen.
Otroligt. Jag menar att Carina Ginning är ett lysande exempel för hur man kan läsa hur en människa mår.
Ja,
och är i för livssituation också. Det behöver inte ha lika mycket med mående, utan mer så här, okej, nu behöver vi ett fönster utåt. Nu behöver vi uppmärksamhet. Nu behöver vi ditten och datten liksom.
Men behöver du hjälp, Ann? Behöver du hjälp av din sköld där ute i samhället som har då en envägsrelation med dig? Det vill säga att de upplever då genom podd eller Instagram och så vidare att de har en relation med dig, att du är deras kompis. Och vi ska ju prata lite mer om det här i podden, fast på ett annat sätt. Men du känner egentligen inte dem.
Nej, precis. Och det tycker jag också är, det är ju jättehärligt när man träffar människor på stan som säger hej. Först får man ju panik. Nej, men gud, vem är det där? Jag känner inte. Nej, men gud, förlåt. Du tror att jag är någon som känner. Men jag känner inte dig. Men jag lyssnar ju på dina poddar så att det känns ju som jag känner dig. Och jag fattar ju det. Liksom.
Och det är ju jättefint.
Ja, alltså, jätte- vi har hållit på. Hur länge har vi hållit på? 9 år snart. Ja, det är liksom, det är typ halva mitt vuxna liv, vill jag bara säga. Ja, men allting har ju hamnat i våra poddar.
Ja.
På gott och ont liksom. Och det känns väl också så här, ja men nu när man ska dejta igen så bara... Du vet, jag vill bara säga så här, lyssna inte på podden. Lyssna inte på podden. Nej, men alltså, det, när man börjar lyssna på den med liksom von Oben-öron. Jag menar, vi sitter och tjatar, det är inte så ofta som man säger, åh, nu ska jag lyssna på podden och se. Ja, men du vet. Och sen när man lyssnar på någon annans öron, typ att någon kär ska sitta och lyssna på det, då bara...
Det här är ett kvinnorum. Gå ut härifrån.
Ja, men det var så här, stäng dörren. Det finns ingenting här.
Du kan få tjuvlyssna, men du får absolut inte säga det till oss.
Nej, men det finns ingenting här för dig att hämta. För det är liksom kvinnohemligheter.
Ja, men det var en så här affärspartner till mig som hörde av sig. Också äldre man. Och bara så här, nu har jag lyssnat på podden. Och jag bara, fuck! Ja. Kände liksom så här, nej.
Nej, nej, jag ska bli vd i ditt företag. Du ska inte lyssna på podden om nopedonisar, kissehår,
gamla dejter och allt vad det är.
Luftgitarrspel. Nej, du håller utanför kvinnorummet. Nu låser vi dörren, det finns ingenting där att hämta. Men hur ska man då förhålla sig till det här?
Som lyssnare och fan. Ja. Ja. Nej, men jag tror liksom det har väl odlats en idé om, eftersom vi har blottat ett eller ett par poddbråk historiskt, ja, att så här, jag är ute efter dig och du känner dig utsatt utav mig.
Mm, mm.
Och må så vara, skulle jag säga. Ja, du känner dig utsatt av mig. Ja. Jag är ditt dåliga, goda samvete.
Ja, men det, nu var det ganska, liksom, det var ju mycket mer så tycker jag under MeToo-tiden när man kände sig så jävla utsatt för allting. Det bara kom skuddmissiler från alla håll. Nu har vi ju varit väldigt stabila ett tag mot varandra.
Ja, gud ja.
Förutom i bilen går när jag skrek på dig.
Ja, då har jag varit helt nöjd med dig, men jag lät det passera.
Jag märkte, nej. Du var lite så här, jag lät dig inte ens svara. Det var så här, ja, men lite som den stuppen som vi lyssnade på igår, att man vill stoppa någon innan man vill att den ska få, så här, få för sig att säga något till någon annan. Man bara, no. Det var lite den effekten.
Ja. Jag kanske är lite mer hårdhudad för dina, när du sätter igång sådär för tiden. Det var jag inte förr.
Nej, och kanske ingen av oss var liksom.
Nej, men nu är ju alltid läskigt när någon skäller på en. Men nu har jag varit med oss ett par gånger.
Jo, men...
Nej, men
jag tänker så att, som vi har pratat om man liksom lite tidigare skulle blivit skolad i att ta inte allting så satans personligt.
Gud ja.
Gud vad mycket tid man har haft över till annat och vad mycket bättre alla ens relationer hade varit.
Men jag tänker också att det hänger upp så mycket med min liksom hormonhälsa. Att det är så ordning klart på liksom systemet. Att så här, jag har extremt svårt att brusa upp idag. Och förr i tiden hade jag väldigt lätt att tända till.
Ja, det är otroligt stor skillnad faktiskt. Ja. Otroligt, jag tänkte på det här om dagen. Nej, men det handlar väl också om väldigt mycket vad man är i livet, om man hittat en partner som inte triggar en.
Mm.
För liksom, om du går igenom en dag, en vanlig dag, så är det så, här, det är så många trigger som inte du tänker på, som du bara så här, hela tiden ska parera. Och lever du till exempel med någon som du gör, som kanske inte triggar dig på samma sätt, som inte är så lik dig som kanske dina tidigare partners, då går du inte igång och triggar. Då har du kvar liksom din energi. Plus att du har ordning på hormoner. Det är så mycket som liksom gör att du är mer harmonisk.
Förutom för en månad sedan. Det är andra gången någonsin på 6 års tid. Jag skrek rakt ut på sattyget. Jag ställde mig och jag bara vråla.
Var du rädda?
Han blev... Han har ju en butterhet som en farbror. Som är så fruktansvärt provocerande. Grumpy old man. Han har varit då på svensexa i Köpenhamn. Jag var hemma själv med barnen på helgen. Och liksom, ja, det har inte varit några konstigheter. De är inte ens jobbiga längre, så det var ingen fara. Men det som händer är att en granne lyckas koppla upp sig på våran liksom, alltså tv-förstärkare via Bluetooth. Så helt plötsligt, olika tider på dygnet, börjar det spelas techno på högsta volym. Och jag går och stänger av och så sätter det igång igen. Och jag går och stänger av 6 på morgonen, 2 på natten. Du vet, och det slutar inte när personen fattar inte att så här, när musiken försvinner hemma hos mig, då börjar den spela hos någon annan på högsta volym. Så den här personen höjer ju också och tänker sig något fel på ljudet hemma hos den. Och jag kan överhuvudtaget inte lokalisera var den här personen bor, för att jag, det kan ju komma från liksom Håla Hult, håller jag på att säga. Så till sist så drar jag ur sladden på förstärkaren. Punkt. Såklart. Ja, jag bara orkar inte liksom. När den hade kört igång så här 2 på natten, men nu får för fan vara nog liksom. Så lång historia kort, jag stoppar tillbaka sladden och sen kollar vi på tv och allting funkar som det ska vara. Men någonting händer väl. Inte vet jag. För när lilla Joel då kommer hem efter svensexan bakfull och dan. Och jag kanske också har så här lite PMS.
Och ska kolla då på någon
ska fotboll. Kolla på fotboll. Och så funkar inte ljudet. Och så förklarar jag den här situationen med grannen. Bara, men det var det här som hände. Så jag drog ut sladden, men vi kollade på tv för typ en timme sedan, du och jag. Då funkar det ju liksom. Han bara, det är helt sjukt att man ska åka bort det en helg. Så är allt förstört.
Allt förstört.
Begreppet allt förstört. Och du vet, jag så här. Här har jag liksom haft en superhärlig helg. Helt friktionsfri. Och liksom en liten grej händer som är helt 100% logisk i sammanhanget. Och då är allt förstört och jag en dålig människa. Och då tappar jag det så jävla hårt. Och skrek rakt ut.
Vad skrek du?
Jag skrek bara, allt förstört, din jävla jävel. Så här, hur fan kan du komma hem?
Fittkukslem,
sa jag inte, men ish. Och så här, du kan bara dra åt helvete, det är så jävla usel. Hur fan kan du komma hem och anklaga mig efter det här? Han bara, ta det lugnt. Ja, och sen var det igång liksom.
Men du satte en ribba som han aldrig kunde hoppa över, så han stod med och stammade.
Ja, framförallt blev jag jättechockad, för jag tror jag liksom aldrig hade hört mig liksom tappa det så hårt.
Men sen var,
och sen var Penny hemma också, och hon var vaken till man sov. Gick jag förbi henne, för jag skulle bara då sur och gå in i sovrummet, och hennes sovrum ligger bredvid vårt. Så hon bara, som den tonårsdottern är, bara, nu får du skärpa till dig.
Jaha, mamma tycker till det.
Ja, exakt. Bara, vad håller du på med? Jag bara,
gud vad är det där, när ens barn kan börja mästra en alltså.
Ja,
det var som en av mina söner bara, du tycker inte att du ser något mönster i dina relationer? Jag bara, ja, du tänker så. Nej, du ska inte vara min psykolog. Du är min osnutne son. Hej då, gå och spela och ät en kebabpizza och gör det du brukar göra.
Peta näsan och gå bajsa och berätta.
Det är inte läge just nu. Men ibland är det ju väldigt skönt att få en sån där jävla urladdning. Och jag tror så här, när man får en sån urladdning, då är det på något sätt autentiskt och alla vet så här, det har inte varit bra.
Nej.
Det finns liksom, det är väldigt sällan någon börjar bjäbba emot under eller efter en urladdning, utan då stramas det upp hemma i ledet.
Absolut. Precis med bilen och bubblan i bilen. Men en annan typ av urladdning är ju att man skrattar ju också hysteriskt på såna här resor. Alltså när det kommer liksom otroligt ibland banala saker.
Ja, det är väl de banala sakerna, så här, bananskalseffekten, att man bara glider in på någonting och sen blir det liksom sånt hysteriskt skratt som igår i bilen.
Ja, men exakt.
Ja, då börjar vi prata om ortsnamn.
Ja, men precis.
Ja, vi åkte förbi då ett ställe i Skåne och då sa du, här skulle väl du vilja bo, Ann?
Snoppar.
Ja, då sa jag så här, nej, jag ska flytta till Kukavik. Inte Reykjavik, utan Kukavik.
Alla fattar.
Ja, men liksom det här är ju helt hemskt hur det här låter. Men i bubblan så får man ju säga vad som helst, för ingenting kommer ju ut från bubblan.
Exakt.
Kanske nu till den här podden.
Kanske nu till den här podden.
Ja, och sen börjar vi prata om att rent historiskt så har ju alla de här ortsnamnen som framstår som så snuskiga. Det är ju vi som har tagit de här namnen och skapat någon snuskig aura kring. Men det var ju aldrig meningen från början. Och då googlade ju du olika ortsnamn som då innehåller just Noppedonisar.
Exakt.
Eller olika, det finns kanske, hur många namn kan det finnas på snoppar? Ja, men det finns säkert 100 namn liksom.
Gud ja, vi har orten Lem, Snålkuk,
nej.
Runkarp. Ja, det var bra.
Ja, det var bra.
Och där du borde bo, Fnaskberget. Och sen ibland åker du ner till Kåteträsket.
Det finns en ort som heter det.
I Norrbotten och Hälsingland.
Ja, men är det för att man knullade in i kåta?
Det inte vet jag.
Nej, men allt har ju en förklaring och då är vi helt plötsligt så faller det ju platt.
Och just nu har du en fröslida.
Fröslida, men det är ju egentligen inte ens snuskigt.
Det är absolut inte snuskigt, men det är ändå roligt i ett sådär otroligt töntigt tillstånd. Sen har vi även orten Fjuk.
Fjuk.
Som kommer från det gamla verbet fjuka, som betyder fara hastigt genom luften.
Jaha, men det gör ju snopparna, eller vadå?
Fjukby.
Fjukby.
Ja, och sen så hamnar du ju då och då i Mänsträsk.
Mänsträsk.
Och jag är ihop med några killar som har varit en riktig snålkuk.
Nej, men vadå? Är det något som heter snålkuk?
Ja.
Men gud.
Ja, det är mycket norr över.
Ja.
Men sen har vi då Skåne som kommer då in i, de är nära Danmark och då blir det ju liksom Porrarp.
Porrarp. Porrarp. Porrarp.
Och sen så när vi är riktigt snuskiga, vet du vad vi tar vägen då?
Nej.
Då går vi till Kåtkyrkan.
Kåtkyrkan?
I Storuman.
Aha. Men gud, allt där har ju en förklaring.
Såklart.
Ja, men kåta, varför gjorde man om kåta? Alltså,
ni... Däremot bytte Kåtkyrkan i Storuman namn för bara några år sedan. Eftersom ursprungsnamnet ansågs vara stötande. Det nya namnet, lyssna, håll i det nu vad det blev. Kyrkkåtan.
Då så. Det är ungefär som att så här ändra ställningen 69 till 96.
Fy fan. Vänta, det ska vi se. Dessutom fick orten Kräkånger i Skellefteå byta namn till Lövsele 1951 eftersom det var några invånare som tyckte att Kräkånger var kränkande.
Ja, det kan vi väl hålla med om.
Så roligt.
69. Är det någon som håller på med den fortfarande?
Jag tänkte också på Kvinnaböske som ligger här.
Kvinnaböskeband?
Ja, men Hasse är ju från Kvinnaböske.
Får man ha hunden
med sig? Men Kvinnaböske, det är ju det du har nu mellan benen.
Vadå? Hörru, din definition på böske och kisstoffsar i dig. Du är för fan en 90-talsporrstjärna. Vad är det du kallar det för? Landningsbana. Herregud alltså. Du blir besatt av det här.
Nej, men alltså, att du har en liten kisstoffs, det är så roligt.
Ja,
ska man ta tag i den då?
Och ska du kan göra vad du vill. Och det du vill. Kan du dra mig ner till den här drinken klockan ett i min kisstoffs? Det är så här... Du måste ju också förstå att man ligger i skilsmässa. Du tror att jag tänker på landningsbanor och trianglar och lilla muffan som ska vara slät som en pufflondi. Det är liksom inte det som är fokus, eller?
Nej, det har det verkligen inte varit hittills. Vilken tur. Vilken tur.
Kissetofsen!
Ja, lilla kissetofsen, ska man hålla tag i den och så lyfter man så kommer man åt lilla klittan. Klittberget.
Idag ska vi bestiga Klittberget. Inte många män har anmält sig. De har vi inte hittat hit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och apropå mer trams måste vi prata om att det kom in simmandes en liten sån här, en liten slider till dig på DM idag.
Det är som så här, nej, men nu har vi liksom från och med igår förmiddag så har vi bjudit in till allt det här som har skett.
Menar tankemässigt?
Nej, men det är som att vi bad om det. Jag tror att de energierna som vi ber om just nu, det är också exakt de som har kommit till oss.
Otroligt,
på gott och
alltså.
Sitter vid frukosten, får helt plötsligt en liten förfrågan av Ja, inte, ja, han har ju ett namn, men vi vet ju inte vem han är liksom. Han undrar om jag vill titta på hans lilleböskeband. För att han är orolig att den är alldeles för liten. Om jag skulle på något sätt kunna vara en Renage judge.
Ja, han vill alltså att vi ska titta, eller att du, han vet ju inte om att vi sitter där, att du ska titta på hans penis om den är tillräckligt stor.
Ja, och då hetsar du mig.
Ja, det är klart jag.
Ja, för nu vill ju du,
nu vill jag frukost under honom.
Ja, nu är du lite trött och lite seg från igår. Nu vill jag frukostering under honom. Nu vill jag att stora blåsorkestern ska komma in.
Exakt.
Och jag tänker också, om man skriver så där, då har man ju kanske, antingen har man ju väldigt liten, eller också har man en riktigt bombastisk och säger haha, lura dig. Lite som han som skickade den där snoppen doppat i färg till mig.
Ja, men den skickade han till mig också. Ja,
det var en stor sensation att han skickade till dig, mig och Josefin alltså, Kraft.
Det är så roligt så att jag trodde att vi skulle svimma. Ja. Alltså, det är också så här, det är trist att skicka dickpics till vår generation kvinnor, för vi skrattar ju bara.
Ja, det är inte så här, åh, den där.
Och han är ute efter mig.
Nej, men det är också så här att problemet är när man öppnar den här Sesame Snop Door, då är det så här, det slutar ju aldrig gott.
Nej. Man... Jag vill inte påstå.
Och det gjorde du ju inte den här gången.
Nej, det gjorde du inte. Så han skickade i alla fall bilden. Och jag kan säga that, ifall jag hade varit liksom kurator på ett museum, så hade jag tänkt, oh, this is a rare piece. Det var både kissetofs och otroligt liten penis. Alltså otroligt liten penis.
Är det här sämningsbart?
Nej, men alltså, hade man hittat den i en utgrävning liksom, i någon grotta och konstaterat att det är 3000 år gammal, då hade det fan varit liksom en fucking unique piece. Jag har aldrig sett något liknande.
Jag ska be om ursäkt
alla
känsliga lyssnare, men nu är vi undantagstillstånd för att jag är i kris.
Exakt, vi får skylla på det. Det kommer lite riktiga ämnen också, tro
mig. Vad fan? Hur som helst, eftersom, där, om vi hade slutat där så hade det slutat någorlunda gott.
Det kan vi säga.
Det slutar ju aldrig där.
Det gör ju inte det. Men jag, alltså, jag blir ändå så imponerad utav mäns självkänsla. Trots the unique piece of art that we just portrayed. Det var liksom... Vilken kvinna i helvete skulle komma på tanken? Alltså, tjejer kan skicka bilder på sina tuttar och sådär, när man har redan byggt upp en relation till någon, är mitt intryck. Oavsett om den relationen är djup eller inte. Men att skicka ett par random tuttar eller snippa till en snubbe, då är man ju tok i huvudet. Men med tanke på hur många killar som faktiskt skickar de här bilderna, ja, så tänker jag att de här männen är ju inte, alla de här männen kan inte vara galna. Några av dem kan vara det.
Ja, men jag tänker att vi kvinnor, vi har ju sån självkritisk blick på vår kropp och vårt kön och vårt utseende, vår behåring hit och dit. Så den är ransakad och ifrågasatt så många gånger. Så att överhuvudtaget tänka tanken att en man skulle så här vara regent judge över liksom ens pullerulli eller tuttar, det är liksom fucking otänkbart. Det är så här, det är vikingakrig och död på det. Men då i alla fall, eftersom vi inte, det här inte slutade gott och vi tydligen är helt skamlösa i den här podden som kommer raderas efter 20 timmar. Då skrev jag ju lite ärligt som det var, att det var väl ingen jättepjäs, det var det inte. Och då undrade han vidare om jag ville se den igen, lite mer
i närbild.
Upphottad. Uppe runke, runketräsk.
Ja, exakt.
Och där var vi ju tunna då.
Också att man skickar en bild på en slak liten penis.
Ja, det är väl sammanfattningen av att det är väl en sorglig epistel över att männen inte har utvecklats på 250 000 år.
Ja, men vi kom ju faktiskt in på ett jäkligt intressant samtalsämne i bilen. Och det var ju killar som vill hålla sina flickvänner hemliga. För, och som man tänkt så här, varför? För, jo, såklart för att de vill hålla dörren öppen om något bättre skulle dyka upp. Och den här antingen märkliga, dåliga självkänslan som kamoufleras med liksom ett bekräftelsebehov, eller den otroligt goda självkänslan som är bara säger jag kan få vem jag vill. Mm. Jag var ihop med en kille i nästan 2 års tid. som aldrig ville göra mig officiell. Vi åkte på semester ihop, vi hängde med hans kompisar, jag var med på offentliga tillställningar, allting. Men han ville inte vara tillsammans med mig. Han ville inte det.
Eller
han
var det här liksom uttalat?
Ja,
eller var det bara
jag frågade så här, när, ja, men du vet, när man dejtat i ett halvår, eller dejtat, träffats, ses fyra gånger i veckan, vi sover ihop och liksom hänger, lagar mat ihop, gör vardagliga saker tillsammans och även i offentliga sammanhang, då börjar man ju fundera på så här, vad är det här som aldrig uttalats? Och den känslan i, också när man är som tjej då, nykär, är ju fruktansvärd.
Det är klart.
För att man blir aldrig bekräftad i sin bekräftelse.
Man blir liksom ghostad i sin egen relation 24/7.
Ja, det är så sjuk känsla. Och jag tror aldrig jag mått så dåligt i en relation, just baserat på att det aldrig var uttalat. Och hans kompisar kom fram till mig på så här fester och frågade så här, är ni ihop än? Eller vad är grejen? Och jag bara, hej, du vet så här, jag var alldeles för ung också, så jag visste inte. Han var lite äldre liksom. Det här var ju på den tiden när det liksom inte fanns digitalkameror eller smartphones. Alltså man tog bilder och framkallade dem. Det började komma digitalkameror, men det var fortfarande extremt dyra och inte så många som hade det. Men hur som helst så kom jag hem till honom en dag. Och där ligger då, alltså på soffan i hallen, massa foton från en fest. Jag hade varit bortrest den helgen. Och jag liksom börjar lite försiktigt, för han är ute i köket, bläddrar den där, och då sitter liksom en blond tjej i hans knä. Och så ser jag hur han kommer liksom utspringande till mig, så du vet, så här med stirr i blicken, så här, har hon sett eller har hon inte sett? Och jag låtsas ju såklart som att jag inte har sett, men jag fattar ju där och då. Det är hon. Det finns en annan kvinna, och det har förmodligen funnits det hela tiden.
Mm.
Och mycket riktigt, alltså det var så smärtsamt. Och så mycket riktigt så var det ju så.
Jag förstår inte liksom, vad är äggandet i att hålla någon hemlig och vara med någon annan? Och jag förstår, jag kan förstå liksom att vara otrogen, att så här leva genom att kunna, jag säger, otroheten kan vara ett sätt att leva ut sina lustar eller vara den person man egentligen ville vara, för man kan inte det i dödens tråkiga hem eller liksom i vardagen eller barnen, bla bla. Men det där att man ska ha två samtidigt och liksom inte erkänna någon, jag fattar inte, liksom, för det är ju inte ens maktposition. Det är ju bara att vara en fucking douchebag.
Ja, det är bara att vara ett svin.
Och jag träffade en kille för ett tag sedan. Han sa så här, nu ska jag hem till min tjej, jag har längtat så mycket. Så jag bara, jag visste inte att du hade en tjej. Hur länge har ni varit ihop då? Vi har varit ihop i 3 år. Jag var så här, va? Gud vad konstigt, jag har inte sett en bild på henne på dina sociala, men jag har aldrig hört talas om. Han var så här, nej, hon vill inte det. Där har du den andra tekniken. Hon gillar inte, hon vill inte
vara offentlig, inte synas.
Nej, för det hör man ju ofta så här. Nej, men hon vill inte synas, hon vill inte vara officiell liksom. Att det ligger någon prestige i det, att det ligger liksom att det är någon kvinnlig dygd att inte vilja parasitera på sin kända partner.
Just det.
Men som att det vore sant. Jag bara säger, henne, gud vad konstigt. Nej, men hon har bestämt sig för, jag vill inte att det ska påverka vår relation. Men vänta, var det inte hon som inte ville? Det är klart, han vill ha liksom de där brudarna. Han vill ha så här open door. Även om han aldrig skulle göra någonting, så vill han framstå som att han är liksom...
För då kan han välja, i vissa sammanhang har en tjej som inte vill synas, i andra sammanhang så har han ingen tjej.
Precis.
Så smart.
Och hon kan aldrig, och de har, då har de kommit överens om det här, för att han då förmodligen vill det och vill ha tillgång till andra brudar. Men sen kamouflerar han med att det är hon som inte vill vara officiell.
Ja, det är slukt.
Det är jävligt slut.
Det är riktigt gaslight.
Ja, men jag kan ju fatta om det är så här Prince Charles. Men här handlar det om killar som kanske har liksom ett halvstort konto. Alltså det skulle inte påverka särskilt mycket om hans tjej var med på någon bild då, om man säger så.
Nej, exakt. Nej, vem är det där som vänder världen upp och ner?
Precis, nu kan vi inte liksom följa honom någon mer. Så att, jag har väldigt svårt för den här stilen att man så här... Och sen tycker jag en annan sak som är intressant med tjejer som har råkat ut för det där. Och sen så ställer de inga krav och de blir liksom mindre och mindre betydelsefulla i relationen. Och sen när de är utplånade, då tar det såklart slut liksom. Och så träffar samma kille en ny, oftast jättefort då, för det har ju legat några i vassen och häckat, om man säger så. Spanat in. Och då helt plötsligt är det som att vända på en femöring. Jag har 3 tjejkompisar som är med om det just nu. Det är så mycket bilder på de här kvinnorna. De är så vackra. De har aldrig känt så här.
Moder till barn.
Precis. Och det, liksom, och det ska bjudas på resor.
Vän för livet.
Jag är halv utan dig. Du är den vackraste och underbaraste. Du får mig känna saker som jag aldrig förut har känt. Jada, bla, jada, bla. Då är jag plötsligt så passar det så jävla bra. Så jag fortsätter tjata om det där 3-veckors-fönstret. Visa vem du är. Säg vilka krav du ställer. Visa att du är en kvinna som vill ha minst lika mycket tillbaka som du ger. Efter 3 veckor är det förstört. Du kan inte komma med fetischer. Du kan inte komma med krav. Då är allting satt.
Mm.
Men sen har vi en till sort.
Ja.
Männen som lever sitt liv...
I DM.
Precis. I sociala medier. De som lever bakom den sociala medieväggen.
Precis.
Ja. De är så jävla på i parti och minut. Och sen ska det träffas i RL. Och då händer det någonting. Gång på gång. Någon är sjuk. De är sjuka. Det var mycket på jobbet. De är som sexiga incels.
Men jag har ju några så här snubbar som liksom jag vet är gifta män. Lyckliga på pappret. Vackra fruar. Varenda gång jag lägger upp en bild på mig själv så kommer det liksom en eldflamma eller en liten kärleksboll. Och någon gång jag skrev också om någon kille som jag tyckte var snygg. Då reagerade en av de här männen som att de var liksom en svartsjuk partner. Och blev liksom arg på mig. Och jag var så här, vad fan är det som händer?
Verkligen.
Vad har vi för relation? Och jag förstår absolut ingenting nu. Men det är också spännande med de där killarna som då sätter igång och chatta. Och sen så, det var någon gång när jag var singel som man höll på liksom att småklidra och sådär. Snacka med honom och sen skulle vi väl ses. Då ställs det gång på gång på gång. Har du någon sån erfarenhet?
Inte jättemånga, men jag tror också att det handlar om en åldersgrej. Att man tänker man har kommit till en viss ålder där snubbar har mognat och inte lika fega. Men så verkar det liksom inte vara. Jag tror att män nästan blir fegare med åldern.
Men hänger ihop med det där att man liksom, när man pikade, oavsett när man pikade, så lever man kvar i det idealet av sig själv.
Ja,
och så man glömmer bort att man åldras.
Det var som min tjejkompis sa till mig, så när du ska börja dejta igen nu, håll inte på att skicka massa bilder.
Nej.
Inga håller på liksom med akenbilder eller bilder och gud jag längtar efter dig och gud vad du är snygg hit och dit. För sen träffas man in real life och då är det så att det går ju aldrig att leva upp till. En liten snygg påsbild. Det har ju liksom skapat en verklighet på DM som ingen av er kan ta in i verkligheten. Förstår du?
Ja, ja, ja.
Ja, men vadå? På DM liksom, kan man ju frisera allting. Det man säger, någon liten bild i rätt ljus man tar om. Man kan ju framställa sig själv som liksom något helt annat åt bägge håll. Mm. Liksom. Jag tycker det är konstigt. Det är som så här omvänd incel. Man har det, man kan få det, men man väljer att inte nå det. Förstår du?
Ja, men precis. Att man tror inte att man bara går igång på själva teasingen. Att bekräftelsen ligger där i.
Ja.
Att resultatet redan är uppnått liksom genom en sexchatt eller så vidare.
Och så kan man lösa resten själv.
Och så kan man lösa resten själv. Mm. Och där i finns tillfredsställelsen och bekräftelsen, behöver man inte ha mer.
Nej, men det verkar ju som så, för att det verkar ju vara ganska vanligt.
Gud, ja. Man ser det hela tiden.
Ja, men jag trodde ändå lite mer att det var en åldersgrej, för att jag har ju pratat med forskare och läkare och psykologer att många unga killar tar sig inte utanför dörren. De ligger och kollar på porr.
Mm.
Och sen ska de träffa någon tjej i verkligheten som ställer krav, vill ha tröst, känslor.
Och det hon luktar.
Ja, precis. Hon luktar. Hon är mänsklig. Ja. Jag kan inte skapa liksom en perfekt knulldocka.
Precis.
Utan det är lite mens och det är PMS och det är suris. Hon behöver lite kärlek efter knullet.
Kanske luktar lite svett efter träning.
Precis. Eller ha lite svamp. Eller vad. Att det är jobbigt för den här generationen män, eller män överhuvudtaget, med riktiga kvinnor.
Med verklighet, ja.
Ja, för att det är riktiga kvinnor av kött och blod. Och det är jobbigt att få krav på sig utanför den här världen.
Ja, och jag har funderat väldigt mycket på senaste veckan hur mycket vi tänker på människor som karaktärer och karaktärer som människor. Men det slog mig här om dagen med en person som exempelvis Roman Roy.
Mm.
I Succession.
Mm.
att han är så otroligt verklig. Alltså han är så otroligt mänsklig. Och skulle det hända Roman Roy någonting? Eller Kendall? Då skulle man ju bli jätteledsen. Alltså man skulle sörja honom som man skulle sörja en riktig människa. Samtidigt då som en person som så här, Ernst-Hugo Järegård som alltid var indirekt i karaktär. Eller David Sundin som också är en verklig person som indirekt är i karaktär hela tiden. Eller Petra Mede. Man skulle sörja dem lika mycket, men man skulle sörja dem som karaktärer nästan.
Jag tycker att det där är så otroligt intressant. För flera av dem du nämner känner ju jag lite grann privat.
Ja.
Och har gjort ganska länge. Och när jag träffar dem då så blir det ju ändå att jag tänker att de är karaktärer. Förstår du?
Ja, du tänker fortfarande att de är i karaktär.
Jo, fast men det är de ju inte längre.
Nej.
För det där är ju deras nya jag.
Ja.
Och jag vet ju inte, eftersom jag inte känt dem tillräckligt länge, är det deras karaktär eller är det deras autentiska jag?
Att de har flyttat ihop?
Ja. Och jag tror inte de vet själva riktigt. Förstår jag menar? För det här är ju otroligt skickliga skådisar, programledare, bla bla bla. De har ju förmodligen alltid varit liksom something else. Förstår jag menar?
Ja, men jag känner ju Carrie Bradshaw. Men jag känner ju inte Sarah Jessica Parker.
Nej.
Jag känner ju Roman Roy.
Ja.
Men jag känner ju inte Kieran Culkin. Nej.
Men du vill ju inte det heller.
Nej, jag är inte intresserad av dem.
Det är det som jag vill.
Jag är intresserad av karaktärerna.
Ja. Ja.
Men för mig, om det skulle hända någon utav dem, kan jag gud förbjude, någonting. Mm. Då skulle jag ju sörja dem på samma sätt. Och det är det här som jag tycker är det liksom svindlande. Att liksom hela samtiden med så pass välutvecklade liksom, karaktärer har blivit liksom, lika betydelsefulla i våra liv i det här liksom, digitaliserade eran som verkliga människor som är i karaktär men inte har ett öppet privatliv.
Mm. Och det här har ju hänt bara på 20 år sedan Truman Show kom, när alla var så här, gud vilken sjuk grej att folk skulle titta och kolla på någon dygnet runt, en karaktär liksom, som är en människa. Man tyckte det var så sorgligt och mänskligheten har blivit så ensam. Och jag tror att det handlar om det väldigt mycket, att vi som människor speglar oss i karaktärerna och känner oss mindre ensamma. Jag tänker till exempel på Ove Sundberg i Solsidan. Liksom, den karaktären har haft en sån genomslagskraft även när han typ inte varit med nästan på hela säsonger.
Nej, men och liksom, det är så roligt. Men Henrik är ju skittrött såklart på att så här, tjenare mannen, att dels ha den här liksom, parafrasen, liksom, gimmick-grejen och liksom bli... Var Ove Sundström även när han är Henrik Dorsin? Jag tycker just Henriks fall så tycker jag att han har lyckats väldigt bra med det är en framför och en bakom liksom, att det finns två personer. Men om han inte liksom bryr sig om det då slutar ju på något sätt jaget att upphöra. Alltså David Sundin är, och han kanske inte har det behovet heller, han är David Sundin med sina kompisar. Men liksom i karaktären David Sundin så är han liksom den lille mannen bredvid Babbe Larsson liksom, med mustasch. Det är en karaktär som han har skapat men lånat ut sitt eget namn till. Jag vet inte, jag tycker det här är så sjukt fascinerande. Joels pappa har en kompis som heter Ove Sundström. Förstår du hur jobbigt det är? Han har ju liksom gisslan tagit hans namn.
Men,
men hur jobbigt är inte det? Hur tänker du?
Nej. Men det,
han var ju också en tjänare man fast i slängd i ansiktet. Fast han var ju ingenting med den människan gör.
Gud vad jobbigt hela tiden. Men jag tror att det finns ett mänskligt behov av att vi orkar inte längre definiera. Jag kan definiera liksom mer saker. Det är så här, en människa. Ja, det, liksom, det får bli som det blir på något sätt. Är det en karaktär... roligare om det är en karaktär.
Men handlar det inte om att vi behöver tydlighet? En karaktär som, tar återigen Roman Roy som exempel, är ju väldigt tydligt definierad för oss. Vi vet vad han är. Vi vet vad han har för sexuella preferenser. Mm. Vi vet vad han har för wittiness. Vi vet vad hans triggers är. Vi vet allting. Mm. Vi vet hur hans känsloliv fungerar och vad som är obearbetat och inte. Han är så jävla kristallklar på något sätt. Under tiden en person som David Sundin som inte vet någonting om förutom att han är den lille mannen bredvid Babben. Där är liksom han har inte valt att definiera sig själv som David Sundin. Vi vet ingenting om honom, men vi tycker om honom. Vi älskar honom. Vi älskar honom i rutan. Vi tycker att han är fantastisk liksom.
Men är inte därför romcomen seglade upp och blev så otroligt populär. För att där visste du alltid vad du skulle få. Ja. Det var så här, en snygg blond tjej, en snubbe som från början verkade lite douchey. De bytte roller, tjejen blev också douchey. Sen kom de på att så här, de älskade varandra över allt annat. Slutet gott, alltid gott. Lite Askungen, lite Disney. Alltså alla ingredienser finns ju i karaktären. Mm. Förstår du?
Absolut.
Det är liksom den tecknade, det är styrmoden, den elaka systern. Det är som att vara tecknad i mänsklig gestalt.
Ja.
Och det blir ju tydligt. Du vet ju vad du får.
Exakt.
Och därför sörjer den människan som en hittepåkaraktär och faktiskt liksom bryr inte särskilt mycket om människan. Jag tycker Trump är en otroligt liksom, bra exempel på det. Han är en påhittad elak människa i en Disney-film.
Ja, verkligen. Han är boven. Karaktär.
Han är boven som får lite brudar. Liksom.
Men det som ändå blir konklusionen, det är att så här, det samtiden har skapat är att så här, autentiskt eller påhittat, om det är så pass välskrivet och så pass bra, så spelar det ingen roll.
Nej.
Om det är människan är riktig eller
Nej.
En roll.
Nej. Spännande. Tack för att ni har lyssnat. Kom gärna med era egna inputs på det här. Jag tycker det är väldigt spännande ämnen. Och förlåt igen för första hälften.
Så blir det ibland.
Ja. Och det är väl bra det.
Ja. Och nu tycker jag att ni, precis som vi, ska njuta av de här 3 veckorna som är kvar i juli, så lovar vi att vi kommer tillbaka med starka, starka historier i början av augusti.
Glad sommar!
Glad sommar!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.